ska vi så be, börja med att be vi brukar göra. Käre himmelske far, tack för att vi åter har fått börja ett nytt år, ett nådens år. Att vi har fått höra genom ditt ord att din nåd är lika stor mot oss också det här året. Att vi får studera samma bibel, ditt fasta ord. Kom du nu till oss med din heliga ande och förklara för oss det vi behöver veta. Lär oss att ta tillvara de förmaningar du ger oss och de varningar och den tröst och det hopp som du ger oss i evangeliet. Så att vi styrkta till vår själ orkar gå vidare i denna världens öken där själafienden är så listig och har så många försåt för oss. Jag tackar Herre för att vi får lämna oss i dina goda händer i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi kom in i Apostlagärningarna 16 kapitel, sista gången före jul. Och närmare bestämt till och med vers 10. När Paulus och Silas har kommit fram till Troas och så har de fått uppenbarelsen av den makedoniske mannen att komma över. Och det är precis där som vi nu ska fortsätta. Och så kommer vi till Filippi så småningom där det händer märkliga ting, stora saker. Så vi börjar, ja vi kan ju titta på kartan om ni eventuellt har den i närheten så kan vi ju se att Troas ligger på västkusten av dagens Turkiet eller mindre Asien som det då hette eller som det har hetat också fortsättningsvis, då hette det Asien. Området hette Troas och också staden centrum där. Och därifrån får man då med båt över till makedonska kusten via en ö. Det finns ju många öar där i Egeiska havet. Och den ö som är utmärkt på den här kartan som ni har fått, den heter Samotrake, en av de nordligaste öarna. Och den var då en vanlig plats där man tog in för natten för de som var ute på seglats i det här området. Och så ser vi då att Filippi, Thessalonika och Berea är städer som är utmärkta. Dem kommer vi till, de här två andra kommer vi till i 17 kapitlet. Och sen så tar sig Paulus ner till Aten. Vi har orsak att komma tillbaka till det också, hur han reste dit. Och där finns i södra Grekland också, i Akaja-provinsen finns Korint, som ju blev en av de största och viktigaste församlingarna i Grekland. Där har vi en liten orientering om vad vi ska göra idag och var vi ska hålla oss idag och vad vi kommer till sen nästa gång. Men vi läser då lite. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. Några saker ska vi säga om Filippi och Neapolis. I första hand kan man ju konstatera det att det gick ganska snabbt eftersom det i 20 kapitlet sägs att det i motsatt riktning behövde 5 dagar för att komma över den här samma sträckan. Så det var tydligen bra vindar. När de kom till Neapolis så var de redan på en berömd väg som hette Via Egnatia. Det här är en fortsättning av vägen Via Appia, som ni nog har hört om, från Rom genom Italien. Sen seglar man över havet och kom till Greklands västkust. Och så fortsatte den här romerska vägen ända till Bosporen. Och den här vägen kan ses än idag till vissa delar. En sån välbyggd väg, stenväg. Neapolis var hamnstad utanför Filippi. Och Filippi känner man till från ett krig som det andra triumviratet i Rom. Vi borde ju ha lite historieförhör här nu. Det var ett första triumvirat, alltså tre kungar eller härskare som delade makten. Och sen kom det ett andra. Och det här andra triumviratet, så där fanns Octavianus, som senare blev kejsar Augustus. Och där fanns Antonius, Marcus Antonius och Lepidus. De här tre krigade emot fiender, interna romerska fiender, Brutus och Cassius, just i Filippi, och vann en seger över dem. Och det var därför som Octavianus grundlade staden Filippi, med anledning av det här. Men namnet, så det hade den fått från Filip den andra, som av Makedonien, som var far till Alexander den store, som ju levde 300 år tidigare. 350, kanske 370 år tidigare. Officiellt språk var latin på de här platserna. Nu är det lite märkligt också att det står att Filippi är den ledande staden i denna del av Makedonien, för det är inte den största staden. Och det var inte heller huvudstad i det här området. Men på något sätt utmärkte den sig framför Amfipolis, som var huvudstad, som nämns sen i 17 kapitlets första vers. Så att Lukas hade orsak att säga att den var ledande i den här delen. Nåja, om det var en tillräckligt liten del, så kan ju vilken stad som helst vara ledande förstås. Det var om bakgrunden. Sen vad som hände. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Antagligen var det här första sabbaten efter ankomsten till Filippi. Och man märker genast här att det är annorlunda än i de här städerna där de hade direkt gått till synagogan. Det fanns ingen synagoga att gå till. Antagligen var det mycket få judar. Det kan hända att det inte fanns just något alls, för att de här kvinnorna som var där, så det visade sig att Lydia till exempel var en from, en proselyt, en som fruktade Gud, inte en jude. Men möjligen så var de här kvinnorna sen som kom dit också, några av dem judar. De måste dra slutsatser här av var de skulle kunna träffa någon som de kunde kommunicera med, för att det inte fanns någon synagoga. Orsaken till att det fanns så lite judar kan ha varit att Claudius, kejsar Claudius, hade utvisat judarna från Rom. Och där kunde det lätt ha varit så att Filippi, som då var en romersk koloni och därför hade ett högt anseende, den var en framstående stad i romarriket, den ville följa Roms exempel. Och därför kan det mycket väl hända att judarna hade fått det problematiskt. För det kommer vi att se några verser framåt, vad det betydde att vara jude. Men nu fanns det alltså några kvinnor som man hittade på ett ställe där man då använde slutledningsförmåga och kännedom om hur judarna brukar samlas. Man gick längs floden och antog att det fanns ett ställe där man brukar samlas och be. Och det gjorde man mycket riktigt. Man hittade där några kvinnor och började tala med dem. Man skulle kunna tänka sig nu att nu hade Paulus då fått en syn. En man från Makedonien som sa, kom över till Makedonien och hjälp oss. Så kommer man till Makedonien och hittar inga människor. Först några dagar senare när man går ner för floden så hittar man några kvinnor. Kvinnorna var ju inte mycket ansedda på den här tiden, ska ni veta. Det står ingenting om besvikelse. Att de träffar några ansedda män där. Eller judiska män. För de föraktar inte den ringa begynnelsens dag som det står i skriften. Och de kunde ta det som Guds vägledning att de fick träffa människor. Och så var det ju. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. En intressant vers. Hon lyssnade, hon hette Lydia. Sannolikt var hon en förmögen kvinna eftersom hon handlade med purpurtyger. Och purpur var ju de rikas tyger eller färg, purpurfärgen. Och man vet att i Lydien, i Thyatira, som Lydia just kom från, där fanns det en plats där man mycket sysslar med att dyka efter de färgämne snäckor som man hittar purpur från. Det var ju ett litet färgämne i varje snäcka och de här purpursnäckorna. Och därför blev det så dyrt det här. Och det var just där i Thyatira vattnen runt omkring som det här skedde. Lydia, som var då alltså en hednisk kvinna, men fruktade Gud, alltså en proselyt vid porten, för att använda de begrepp som vi tidigare har tagit upp också. Så hon lyssnade. Det var det viktiga. Hon lyssnade. För Gud hade en plan med henne. Han öppnade hennes hjärta. Där ser vi hur det går till när någon kommer till tro. Gud öppnar hjärtat. Det står i bekännelseskriften att Gud verkar tron, den helige ande verkar tron, när och var det behagar Gud. Det är inte vår förtjänst. Vi kan inte göra oss tro, skapa oss tro. Det är Gud som ger det, när och var det behagar honom. Det är mycket Guds ord som predikas, som inte verkar ha någon framgång. Men nu vet vi också av Jesaja 55 att Guds ord återvänder inte fåfängt. Det är vår uppgift att predika ordet. Att ge ut det så att Gud kan använda det när och var det behagar honom. Då kan han öppna dörrarna för det. Och vi ska aldrig vara besvikna fast det är bara en och två och tre. Utan det är frågan om att vi ger det ord som vi har. Det är Guds sak att öppna hjärtan. Det berättas inte om någon av de andra kvinnorna, om de kom till tro eller inte, det får vi inte veta. Men vi vet att det blev en församling där. Så heter det, när hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon, kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Nu är det en intressant fråga också, vilka tillhörde hennes familj eller hennes husfolk? Som man översatte tidigare. Hon var ensam. Hon var tydligen änka. Det är möjligt att hon hade barn som var hemma. Det står inget om det. Eftersom hon var förmögen så hade hon tjänstefolk. De hörde till hennes husfolk. Och de räknades också till hennes familj. Så där fanns alltså en församling i hennes hus. Sen kan man också fundera på det här, när hon och alla i hennes familj hade blivit döpta, kom de alla verkligen till tro? Eller var det så att hon eller Paulus ansåg att om man döper föreståndaren för huset, som ju Lydia var, då ska alla döpas, oberoende av om de har bekänt tron eller inte? Nu kan man nog lugnt säga att Paulus skulle inte ha döpt om Lydia skulle ha stått där och sagt att nu kommer ni hit allihop för nu ska ni döpas. Om det inte skulle ha funnits någonting i det här gensvar. Så vi kan lugnt säga det att det är samma sak som vi kommer att se senare med fångvaktaren i Filippi. Att hon och hennes hus kom till tro. Fångvaktaren Filippi fick höra, tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst. Men vi ska också komma ihåg det att på den tiden så var familjerna och husfolket mycket mera enhetliga än det idag. Idag spretar det, och det sa ju Jesus också. Det ska vara så att den ena ska sätta sig upp mot den andra. Var och en får sitt eget husfolk till fiender. Men under den här tiden i hedendomen, men också bland judarna, så var det en självklar sak att familjerna höll väldigt starkt ihop. Och det betyder att när Lydia kom till tro, så var det en sådan stark sak att det inte kunde passera obemärkt. Utan då blev det också följder för de andra. Det kan ju ha varit så att den här inbjudan då, som då hon säger, kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Det vill säga ungefär så här att om ni nu tycker jag är värdig, om jag är en kristen, om jag tror på Herren, är ni värdig? Anser ni det vara värdigt att gå in under mitt tak? Hon tar det mycket ödmjukt. Hon vill bekänna sig naturligtvis till gemenskapen, men hon kan inte förutsätta att Paulus anser det vara värt, eller anser henne värdig. Så övertalade hon dem, de var väl lite försiktiga och ville inte vara till besvär, men sen kom de. Och så ska vi berätta om, eller läsa om det här som händer, som blir avgörande för det fortsatta. Nu händer det starka saker här. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Vi kanske tar bara en vers i taget här till att börja med. Vi får se vad som hänger ihop. Det här var ju en tjänst åt djävulen. Vi vet av Bibeln har starka förbud mot att syssla med sånt. Det här var inte en kristen flicka. Dessutom var hon en slavflicka som var en slav under sina herrar, som gjorde sig inkomster på henne. Det här att hon då sysslar med att spå, det ledde människor bort från att söka Gud i hans ord. Det är Guds ord vi ska söka vägledning, inte i spådomar. Ordagrant, den här spådomsande, ordagrant står det pneuma pythona. Det är ett ord som vi kan kanske förknippa med pytonorm, och alldeles riktigt. Det var nämligen så att i den här trakten fanns det ett ställe, en mytisk orm som hette pyto. Och som var förbands med oraklet i Delphi, som inte var så långt ifrån här. Oraklet i Delphi, det var inte en person, utan det var en tjänst, som lite som påven, att det kunde vara nya människor som... Det var en flicka som fungerade som oraklet i Delphi, och ingen kung eller viktig person vågade göra någonting viktigt utan att rådfråga oraklet i Delphi. Och där lärde det ha varit svavelångor som den här flickan då andades in, så att hon blev... hög, eller på något sätt, alltså hon blev i någon slags bedövning i utom sina sinnen. Och då uttalade hon ibland åtminstone osammanhängande ord, eller vanligen var det sådana här osammanhängande ord. Och så fanns där ett antal präster som tolkade vad hon sa. Och så gav man det här budskapet åt de som frågade. Så fungerar oraklet i Delphi. Hon hette Pythia då, den här, så det har att göra med det här också. Sen har man förknippat den här termen med buktalare, så att buktalare har haft den här termen. Men det som nu då gäller är att den här flickan så hade tydligen en liknande förmåga som oraklet i Delphi. Och hon blev alltså flitigt uppsökt av folk som betalade för det här. Och på samma sätt som en prostituerad inte får behålla sina pengar, utan det är hennes hallickar som tar hand om pengarna, så var det med den här flickan. Hon måste tjäna djävulen och för att skaffa sina herrar inkomster. Nu kan man också här fråga att hur mycket kan då djävulen faktiskt veta om framtiden? Är det så att de här spådomarna verkligen är sådant som kommer från högre makter som människor inte kan dra slutsatser om? Och kan djävulen då, som har henne i sitt våld, faktiskt avslöja saker för framtiden? Vi vet av andra Thessalonikerbrevet 2 att djävulen kan vara skicklig att imitera tecken och under. Men En sak är säker. Han har ingen verklig kunskap om framtiden. Det har han inte, det är bara Gud som har. Och det som är intressant här är, den här flickan kunde inte spå att hon snart skulle bli fri från den där onda anden. Men det blev hon efter några dagar. Men det kunde hon inte spå. Vad spådde hon då? Hon följde efter Paulus, följande vers 17, och Sandra och skrek: de här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning. Hon störde predikan alldeles tydligt, för hon gick där och gastade och ropade när de var på vägen. Och vi kan ju tänka oss det här, hur det skulle kännas för Paulus och hans följeslagare. Det kommer en flicka som hela tiden, varje dag på nytt, kommer och ropar och skriker om det. Även om det i och för sig finns någonting av en sanning i det hon säger. De tjänar den högste guden, helt riktigt. Och de förkunnar en väg till frälsning. Nåja, en väg till frälsning. De förkunnar vägen till frälsning, var det riktiga. Det här är ju sådant som hon nog kunde ha snappat upp. För Paulus hade ju varit flera dagar på gång där redan. Hon hade ingen förtröstan på Gud. Hon sa sanningen, men djävulen kan också säga sanningen. Men hon hade ingen förtröstan på Gud. Tänk på berättelsen i Lukas 4 där Jesus driver ut en som var besatt av en ond ande och som på samma sätt sa: jag vet vem du är, du Guds helige. Och Jesus drev ut denna ande som talade om honom och sa vem han var. Han förbjöd sådana andar att tala. Nu kan vi samtidigt, innan vi går vidare, så kan vi konstatera att nu är det sista gången på en tid som Lukas skriver oss och vi. Vi vet inte om han här lämnar dem, det behöver det inte alls vara, men det är ett faktum och det kan vi ju notera. Ja, men så går vi vidare. Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. Det var alltså ett störande beteende och Paulus fick nog. Det gick flera dagar. Nu är det inte Paulus som driver ut den här anden. Han befaller i Jesu Kristi namn den här anden att fara ut ur henne. Det betyder inte att han bara magiskt sa de här orden, så att vem som helst annan också ska kunna göra samma sak med att säga samma ord som en trollformel. Man använder inte Jesu namn som en trollformel. Utan det betyder att man hänvisar till hans verk. Till vad han är och allt vad han har kommit med. Det är det han hänvisar till. Och det är en uttrycklig order från Gud. Paulus har väntat flera dagar med att göra det. Tills Gud gav honom den insikten. Nu ska det sättas punkt. Han behövde tid först att undervisa den här gruppen. Där vid böneställe och hos Lydia. För efter det här så blev det slut på hans förkunnelse i Filippi. Så det var inte meningen att han skulle omedelbart skrida till åtgärd. Utan det fanns chanser några dagar. Men sen när ögonblicket kom så då tog det slut. I samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa: de här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Man kunde ju tänka sig nu att folk var glada och häpna och lovprisa Gud för att den här flickan hade blivit fri från den onda anden. Men det var hennes herrar som nu såg att inkomsterna var slut. Så började uppvigla mobben mot Paulus och Silas. De såg rent materiellt på saken. Och det är tydligen så att de släpar Paulus och Silas till torget inför någon slags polismyndigheter. Och de här polismyndigheterna De för dem till stadens domare. Det är ett intressant ord. Det heter strategoi. Strategoi på betoning på sista stavelsen ska det vara. Vi känner igen det ordet från strateg. Men det här ordet används för det höga tjänstemän i romerska kolonier som kallades pretor eller pretorer i pluralform. Det var alltså två pretorer och de var högt kvalificerade män i den romerska staten. Som då här kallas domare i den svenska översättningen. Och troligen var det så att de där som de först förde till Paulus och Silas till, de var lägre rättsinstans eller polismakt, och de här domarna så skulle avgöra större, svårare mål. Deras uppgift var naturligtvis att pröva varje rättsfall med saklig rättegång, höra vittnen, låta de anklagade försvara sig. Det blev det ingen tid till. Därför att de här som anklagade dem så visste vad de skulle spela på för strängar. De här männen är judar. I Rom hade nyligen judarna fördrivits. Filippi visste det, där ville man inte vara sämre. Och man hade, det var direkt ett ord som ledde till att de var på sin vakt. Oj. Och de brukar störa den allmänna ordningen. Så påstod man att det hade gjort i Rom. Och så menar man att de här judarna gör, Paulus och Silas, de stör ordningen. Normalt så hade judarna erkännande för sin religion. Men Claudius hade ändrat på det här genom sin utvisning. De kristna, de hade inget motsvarande erkännande. Men nu anklagades inte Paulus och Silas för att de var kristna och stödde oordningen, utan för att de var judar och stödde ordningen. De anklagade dem inte för att de hade drivit ut en ond ande ur en flicka, så att hon nu var frisk och fri. Inte heller kom de till myndigheterna och domarna och sa: nu mister vi våra inkomster på grund av att de här har drivit ut den ande, spådomsande, som har kunnat ge oss inkomster. Inte ett ord. Det som han anklagade med, det var det som han visste att skulle ställa till upplopp, att de var judar. Och sen visste domarna i staden inte, de brydde inte sig om att han har rättegång, de lyssnade inte på dem, fastän de var garanterat ropa vid romerska medborgare. Istället så säger de som anklagar, de vill införa sådana seder som inte är tillåtna för oss romerska medborgare. Utan att beakta alltså eller lyssna till att Paulus och Silas också var romerska medborgare. Och att de inte alls hade ställt till oordning. De hade varit helt fridsamma. Den enda oordningen de hade ställt till med vad de hade drivit ut den djävulska anden. Det här räckte som anklagelse. Och ingen chans gavs att reda ut hur det verkligen var. Sen läser vi vidare lite. Folket gick också till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. Det var en folkmobb. Och när folket då rasar på det här sättet mot Paulus och Silas, så kunde ju domarna mycket väl säga att det stämmer. De som anklagade dem, så de hade helt rätt. Det blev ju oordning på grund av de här två. Men de hade ju inte tagit reda på varför det blev oordning. Men de såg alltså med egna ögon att det stämde. De ordnade ingen rättegång. De utdömde skamstraff och tortyr. Paulus berättar om det här sen ett par gånger i sina brev. I andra Korintierbrevet 11 talar han om att han tre gånger har blivit piskad med spö. Vi vet inte vilka de andra gångerna är, men det här är en gång. Och det där piskningen här var våldsammare, hårdare, modiskare än judarnas. För när judarna piskar med spö, som Paulus också talar om, så då räknar man till 40, men man slutar slaget innan. 40 slag på ett när. För ifall man skulle ha räknat fel på ett, då skulle man med 41 slag ha överträtt lagen. Och man tog inte risken att överträda lagen. Därför slutar man vid 39, för säkerhets skull. Romarna hade räknat inte på det sättet. Det enda som kunde avbryta piskningen, det var domarnas tecken. Att de bestämde, nu är det nog. Och det kunde vara så att man piskade ihjäl dem, det som man hade framför sig. Det gjorde man nu inte i det här fallet, men de blev hårt misshandlade. Blodiga ryggar. De hade inte hört på att de var romerska medborgare. Fastän de säkert försökte säga det, men, eller ropa det. Men det kunde inte komma fram i den här kalabaliken. Nu fick de lida för att de var Jesu apostlar. Och lida samma som han också hade lidit. Fångvaktaren i fängelset, han fick befallning att noga bevaka dem. Och det heter i nästa vers, hur pass noga. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Om fångvaktaren fick en sån här befallning så betyder det att han ansvarar för fångarna med sitt liv. Han satte dem i det innersta rummet. Det fanns tre olika typer av fängelserum i de romerska fängelserna. Den första och enklaste, lättaste nivån, där hade man frihet att röra sig och gå ut, och det var motsvarar kanske någorlunda våra fängelser. Att det fanns en viss rörelsefrihet. I den andra nivån, den andra typen, så var man satt bakom lås och bom, inlåst med tunga järnportar, där man var verkligen inne och inte fick röra sig därifrån. Det tredje, där spändes fötterna fast i stocken som det heter. Det heter Tullianum, den här fängelseavdelningen. Det var avsett för dödsdömda fångar. Och de spände fast fötterna på ett sådant sätt att man vred ut benen. Så bara efter en stund så råkade benen i kramp. Och det spelar ingen roll. Det var bara avsikten. För de skulle verkligen lida. Det möttes nu Paulus och Silas av. Deras fötter spändes fast. Den här pinan fortsatte då tills man tog lös dem. Och meningen var att de skulle vara hela natten i den här stocken. Man kan ju undra om det var ett tillstånd som var lämpligt för lovsång och evangelisation. Vad gör de? Jo, det känner vi bra till. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. De bad och sjöng lovsånger mitt i den här smärtsamma situationen. Enligt verbformerna var bönen och sången samtidigt. Och det är helt möjligt eller troligt att de sjöng psalmer från Saltaren. David har ju många böner ur djup nöd. Men de sjöng också lovsånger. För det ihop med de här djupa bönesuckarna som David har i sina psalmer så finns det ju alltid, i stort sett alltid, det finns enstaka undantag av psalmerna som inte har en lovsång. Men vanligen så finns där också en vändning till lovprisning till Gud. Det här höll de på med där i stocken. Och de andra fångarna hörde på dem. Där hade de ett otroligt tillfälle att evangelisera. Och det tillfället så använde de. Trots alla sina smärtor. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Ja, det var bönhörelse på ett verkligt synligt och hörbart sätt. Vi har två tidigare exempel på hur Gud har befriat fångar ur fängelse i apostlagärningarna. I apostlagärningarna 5 var det Petrus och Johannes som fördes ut av en ängel, och i apostlagärningarna 12 fördes Petrus ut då alla kedjor ramlade av och portarna öppnades och en ängel förde ut honom. Här använde Gud ett jordskalv. Alltså man kan tänka sig att det var ett naturfenomen som lösgjorde det, men det är ju inte så lätt att förstå hur ett jordskalv ska kunna få sådana följder när man är fast kedjad i stocken, att det ska lossna då också, alla dörrar öppnas. Så det var nog ett under också. Och det var inte bara deras celldörr som öppnades, utan alla dörrar öppnades. Och alla fångar blev fria. Alla som var där i fängelset och hade hört på dem så kunde nu se vad det fanns för samband mellan deras lovsång och bön och det som skedde. Inga problem att förstå varför. Det var oerhört starkt. Och nu vaknar fångvaktaren. När han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Notera det här vad jag just sa om att han ansvarar för fångarna med sitt liv. Istället för att behöva skämmas och blev avrättad, kanske på ett nesligt sätt, så valde han att själv ta sitt liv. Han kunde inte se fångarna, han såg bara att dörrarna var öppna. Han kunde ju inte tänka sig att när fängelsedörrar är öppna så är fångarna kvar. Det är helt orimlig tanke, men så var det. Så nu är det fara och färdig. Tänk vilken förtvivlan som präglar denna fångvaktare jämfört med lovsången som Paulus och Silas hade bjudit på. Men Paulus ropade högt, gör det inte något illa, vi är alla här. Ja, det var märkligt att ingen hade rymt. De var oerhört gripna, de var säkert helt chockerade, de här fångarna. Och Paulus visste också att de var där. Han hade kanske motat dem och sagt att ni ska inte vara någonstans. Det här är Guds hand allting. Stanna här. För flyr ni så blir ni fasttagna och ni blir dödade helt garanterat. Ingen idé. Men han skyndar framförallt för att rädda fångvaktarens liv. Gör det inte något illa. Vi är alla här. Och då bad fångvaktaren väktarna som sannolikt var alldeles vimmelkantiga utom sig och hade rusat ut. Bad han om facklor så han fick gå in och kolla att det faktiskt stämmer. Och kunna kolla att fångarna var där. Han hade väckts av jordbävningen och av lovsången och bönerna som han sannolikt hade hört. Och det tydade på det som kommer sen att han var medveten om vilka det här var. Han hade hört om den tidigare också säkert. Han hade förstått att de här männen hade en mäktig kraft. Så nu kommer en bön som en modellbön kan man säga på sätt och vis. Sedan förförde han ut dem och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Det var inte mycket i lagpredikan som Paulus hade predikat honom, för honom direkt. Han hade fått sin förberedelse för det här på annat sätt. Kontrasten mellan hans uppdrag att fästa de här männen i stocken, där han hade makten. Och det att de nu stod fria, kedjorna rasslade kring deras fötter ännu. Men annars så var de där fria. Och han föll ner. Det är en oerhörd kontrast. Han insåg sin egen ställning. Lukas hoppar över en del information som man gärna skulle ha fått reda på. Vad hände med de andra fångarna? Antagligen lämnar han dem åt väktarna som placerar in dem tillbaka i sina celler. Och sen är det en öppen fråga, vart förde fångvaktaren Paulus och Silas? Han förde ut dem. Mera står det inte. Väckte han sin familj och bad att de skulle komma och möta de här mäktiga männen. Vi vet att de mötte familjen sen, åtminstone. Vi vet bara det att Lukas ville berätta det allra viktigaste. Det allra viktigaste var fångvaktarens fråga. Vad ska jag göra för att bli frälst? Det är det som han koncentrerar berättelsen kring. Möjligen hade han redan känt till det som slavflickan höll på att ropa. Så att han visste vad de här männen var för någonting. Att ryktet hade gått och så vidare. Det är helt tänkbart, det vet vi inte. Men det är den viktigaste frågan en människa kan ställa. Och det är många som har ställt den frågan efter att Gud har talat till dem. Det kan vara så att Gud låter oss vara med om en olycka, en svår sjukdom, en stroke, en hjärtinfarkt, någonting som vi överlever, och så frågar vi: Herre, vad ska jag göra för att bli frälst? Det är viktigt att de som frågar får svar, att de får veta. Och det visste Paulus berätta: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Tro, alltså inte gör. Vad ska jag göra? Det var inte det som svaret var. Du ska göra så här, gör så och så. Nej, tro på Herren Jesus. Det här är också ett standardsvar genom århundraden. Och nu ges det här under småtimmarna åt en fångvaktare som har just har torterat de här fångarna. Nu överlämnas han att förtrösta på alla herrars herre, som har mera makt än vad han har och än vad hans chefer har. Det är det han ska göra. Han får ta emot en gudomlig frälsningsgåva som redan finns till hans. Det är inte de som ska frambringa den. Den finns och han får ta emot den. Och nu ska också hans familj lyssna och ta emot det här. Det är den enda vägen till frälsning, och den ska han inte förkasta. Förkastar han den så blir han olycklig. Evigt olycklig. Och vi kan påminna om vad vi sa här tidigare om familjens sammanhållning. Det är ju ingalunda så att fångvaktarens tro frälsar hela hans familj. Men det som fångvaktaren bekänner och det som han får som välsignelse av det här, det kommer också att bli till välsignelse för hans familj. Och så står det sen: och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Där får vi nu veta att alla, hela hans familj får lyssna. Och de predikar. Och vi vet inte hur länge de höll på, men de höll inte på åtminstone någon mer än några få timmar. För det var redan under natten, står det. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren det med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Fångvaktaren tog det med sig, alltså någon annanstans. Och nu igen så står det inte här någonting om vart han tog det. Man kan gissa. Någonstans ute i ett förråd på gården så fanns det ett kar där det fanns vatten. Det brukar ju alltid finnas vatten till hans för olika tvättningar, och både ceremoniella och fast inte var judar. Och för att bara annars tvätta sig. Och så tog han dem och så tvättade han dem, deras blödande sår. Det finns sådana som har fantiserat om att de här som sen döptes, de döptes i samma vatten där Paulus och Silas först hade blivit tvättade. Det är spekulationer, det är fantasier. Det har man fantiserat därför att man nödvändigtvis vill att det ska finnas ett så stort kärl att de kunde doppa ner dem som döptes. Det skulle ha varit märkligt om de måste tvätta sig i det samma blodiga vattnet som Paulus och Silas blev tvättade i. Så man ska inte spekulera på det där sättet. Det finns här igen ett exempel på att ingenstans står det någonting om neddoppning. Och ingenstans står det här att man skilde ur barnen. Barnen sov. Det var bara de vuxna som blev döpta. Att det kan ha funnits barn här är ju helt klart. För det fanns förutom fångvaktarens egen familj så fanns där husfolket. Varje sån här uppsatt man hade ju tjänstefolk. Och det här tjänstefolket, så de kunde också ha sin familj med barn. Och där var de alla involverade. Och så kan man fråga sig att hur var det så att de döpte den genast samma natt? Det brukar inte man göra i Kenya och inte heller på några andra missionsfält. Om det är någon som säger att man vill bli döpt, så då döper man med på en gång, bums, genast. Nu ska vi ju veta att Paulus, han hade en annan insikt än vad vi har. Människor har. Han kunde också få särskilda anvisningar av Gud. Vi har flera exempel på det. Paulus fick uppenbarelser av Gud direkt. Han har berättat om det själv. Han har fått en uppenbarelse av Jesus Kristus, vad han ska säga och undervisa. Vad är det som säger att inte han fick en uppenbarelse här, hur han skulle göra? Det här är inget modellexempel för hur vi ska bete oss. så att man skulle döpa så fort någon säger att jo, jag är med också. Apostlarna visste nog vad de gjorde, för dem var det inte för tidigt. Sen förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Han förde dem upp till sin bostad, så det verkar ju nog som om den här tvättningen inte skedde i bostaden, utan då i något källarutrymme eller ute på gården. Och så förde han dem dit och dukade ett bord, alltså då upp till övre salen där man hade representationsvåningen antagligen. Och där var det många som var jublande glada över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Ännu en gång ska jag säga att det fanns tjänstefolk där som kan ha varit med, men det kan ju hända att det var familjen i trängre betydelse som var med där och inte hans tjänstefolk. Det vet vi inget om, men det kan ha varit på det sättet. Men åtminstone så var där en familj mitt i natten där alla var vakna. Det var en sån enorm händelse, en så livsavgörande händelse, så då kunde man inte sova. Och de var jublande glada över den nyfunna glädjen i tron. Apostlarna fick nog mat. De hade knappast ätit på ett dygn eller sen föregående morgon. Och nu fick man äta. Men vad hände sen? När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: frige de här männen. De där männen. Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid. Nu märker vi också att det finns luckor. Lukas berättar inte allt. De var nu uppe i fångvaktarens hus, i representationsvåningen, där de åt en furstlig måltid. Och nu talas det plötsligt om att rättstjänarna, domarnas rättstjänare, kom till fängelse och säger att nu ska ni frige de här männen. Och fångvaktaren framförde det här och sa att domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid. Kom ut. Det betyder inte ut ur huset där de hade fått mat, utan det betyder nog ut ur fängelset. För vi ska tänka oss nu. Vad hade fångvaktaren för straff om han hade släppt fångar lösa utan sin överordnades tillstånd? Han kunde inte hänvisa till att han har kommit till tro på Jesus. Inte sådär rent världsligt, mänskligt. Han skulle ju själv ha åkt dit. För att han får aldrig göra en sån sak utan att det är order att göra det. Det betyder sannolikt, om vi läser mellan raderna, och så mycket tycker jag att vi kan försöka fundera utan att vi kan säga att vi vet. Det vet vi inte, men vi kan tänka oss att det skedde så att efter den här måltiden, klockan kanske nu en 3-4 på natten, så börjar Paulus och Silas konstatera att snart är det morgon. Då kommer man att upptäcka att vi inte är i fängelset. Vad leder det till för dig? Vi vill inte ställa till bekymmer för dig. Nu är du så god och kommer och sätter oss tillbaka i fängelset. Det här måste nästan, mycket sannolikt händer det på det här sättet. Det var fångvaktaren själv som hade valt att sätta dem i stocken. Nu behövde han fundera på det. För de själva begär att få komma i fängelset tillbaks. Så behöver han inte tortera dem igen med det här. Men att någonting liknande skedde drar vi slutsatsen av att man får nu en order att frige dem. Hur hade domarna kommit på det? Det vet vi inte heller. Kanske den här jordbävningen hade varit så våldsam att hela stan vaknade, och det är helt möjligt att det blev en väldig rusning hit och dit. Och så kom man också och märkte att fängelset var i gungning. Möjligen så hade någon fört bud åt domarna om vad som hade hänt och vad Paulus och Silas hade gjort. Och då började domarna dra öronen åt sig. Hur som helst så framförde de, skickade en order till fångvaktaren att de här männen ska friges. Och så kan man ju tänka sig då också att fångvaktaren, han var glad. Han kunde nog gå till Paulus och Silas och berätta, nu är ni fria. Gå i frid. Det är en kristen hälsning. Gå i frid. Ni är bröder, mina bröder. Men, det kommer det sen. Men Paulus sa till dem, de har låtit piska oss offentligt, utan dom och rannsakan, fast vi är romerska medborgare, och de har kastat oss i fängelse. Och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Varför säger Paulus så? Var det en ödmjuk kristen att kräva det här att nu ska de få tillbaka för vad de har gjort? Vi måste också tänka på vad det här i övrigt betyder. Paulus och Silas hade ådragit sig det här straffet på grund av de här männens krav, anstiftan, uppvigling. Vad händer med de kristna, den kristna familjen i Filippi? Om nu Paulus och Silas far därifrån, vad händer med dem? Jo, de råkar illa ut. De är fortfarande under den dom som inte hade gjorts via en korrekt rättegång, men som folket hade fått drivit fram. Och Paulus vill inte att det här ska tystas ner, utan det ska bli klart offentligt för alla vad det har skett för fel här. Nu blir det inte helt klart och offentligt, som vi kan se sen. Men vi ska åtminstone konstatera det, att när de nu berättar att de romerska medborgare, så kommer det att leda till oerhört allvarliga saker för domarna. Det var nämligen ett allvarligt brott av dem att de inte hade föranstaltat någon rättegång och att de hade låtit piska romerska medborgare, som var strängt förbjudet. De skulle ha missat sitt liv om det här skulle ha gått till högre rättsinstans. Om de skulle ha vädjat till kejsaren. De här domarna skulle ha missat sitt liv. Det var så allvarligt brott. Rättstjänarna framförde detta till domarna. När dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Så de gjorde precis det som Paulus hade önskat. De kunde ha anklagats för att ha kränkt romerska medborgares rätt. Och nu gällde det att tala vänligt med de här männen så att de inte ställde till något sånt. Domarna gjorde så som Paulus hade önskat. Men nu vet vi inte vad det var för orsak för dem att be dem lämna staden. Antagligen för att det inte skulle börja höras om det här. Det är igen att läsa mellan raderna. För ju längre de stannade i staden, desto större risk var det att hela staden skulle få reda på vad som verkligen hade skett. Nu kom det sannolikt ändå ut, men vittnena var borta. Kronvittnena. De ville sopa affären under mattan, rädda sitt skinn. Och Paulus var inte ute efter deras skinn. Det som han var ute efter, det var att staden, att man skulle inse att det hade begått sig ett fel, men de efterskänkade när de kommer och ber om ursäkt. Och så finns det då en vers till. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. De ville ännu träffa den kristna församlingen. Och vi ser att det är en församling. Därför att de omtalas som bröderna. Det står inte att de träffade Lydia och hennes familj. De träffade bröderna. Och det är ett begrepp som definierar den kristna församlingen. Det kallas bröderna. Där fanns nu en församling. Det var en väldig uppmuntran, det som hade skett. Och tröst, det behövde också tröstas för att Paulus och Silas hade lidit. Och vi vet ju att kristna ska också lida. Andra kristna ska också lida. Och de visste vad som förestod dem. Någon gång. Inte vet vi när. Nu ger de sig iväg, Paulus och Silas. Men hur var det med de andra? Vilka andra var det som var med dem? Jo, Lukas hade ju inte skrivit åtminstone att han hade farit därifrån. Timoteus var med dem på resan. Den fyrmannagruppen hade rest med båt till Neapolis och Filippi troligen stannar Timoteus och Lukas kvar. Nästa gång vi möter Timoteus är det i 17 kapitlet, då de ber att han ska komma efter när Paulus ska få till Aten. Och sen Lukas möter vi 20 kapitlet i Troas på den tredje missionsresan. Så han omtalas inte alls under tiden däremellan. Då börjar ett nytt viavsnitt. Därmed är vi klara med 16 kapitlet. Vi får då fortsätta med det 17 nästa gång, som också är ett mycket intressant kapitel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.